Välkomna tillbaka till ännu ett samtal här i Humtanktältet. Och nu ska vi prata om, kan man berätta om forskning utan att tumma på fakta? Så frågan ska vara, hur ska man kunna förklara komplexa sammanhang på ett både begripligt och engagerande sätt? Och när börjar berättelser om verkligheten förvrida faktiska skeenden? Är det så att man tvingas att ge upp korrektheten för att nå ut? Och hur långt kan forskare och journalister gå? Jag heter Beate Schirmacher, jag är litteraturvetare från Linnéuniversitetet och medlem här i tankesmedjan Humtank. Med mig har jag Karin Westin Tikkanen, språkforskare på Göteborgs universitet, journalist och författare. Välkommen.
Tackar.
Och med mig har jag också Margareta Eriksson, programchef på UR. Och jag är säker på att ni har liksom olika ingångar till det här. Jag ser väldigt mycket fram emot det här. Jag ska börja med dig, Karin. Du jobbar som journalist. Du har skrivit sakprosa. Varför är det så liksom viktigt med verklighetsberättelse? Varför ska man berätta om verkligheten och forskning?
Jag står ju då på två ben. Dels så är jag forskarutbildad, jag är docent i latin, men så är jag också aktiv som skribent och har det journalistiska berättandet. Och jag strävar efter att gifta samman de här två delarna i allting jag skriver, vare sig jag skriver journalistiskt eller vetenskapligt. Jag har jobbat med språkforskning och språkhistoria i väldigt många år. Så när jag skriver vetenskapligt med en populärvetenskaplig inriktning så har jag en enorm kunskapsbas som många av mina läsare inte har. Och då använder jag den, alltså berättelsen, det journalistiska narrativa perspektivet för att skapa ett sammanhang som gör det lättare för läsaren att ta till sig av det som jag vill föra fram. Så där blir berättelsen ett redskap för mig, men utöver berättelsen kan jag också tala om bara nivå, stilnivå, vilka ord använder jag. Det är en del av den här kompotten att tala och använda populärvetenskapligt tilltal.
Ja, det är ju, men samtidigt liksom berättelse, det är liksom berättelse. Vi hade ett samtal om dokumentär med dokumentärfilmer i morse om att hunga efter berättelse om verkligheten. En fråga till dig, Margareta Eriksson, det här med när ni jobbar på UR med forskningsförmedling. Varför är det viktigt att berätta? Alltså varför är berättelsen så viktig? Räcker det inte med att informera, att hålla sig till fakta så kommer folk förstå?
Jag tänker att om vi ska få allmänheten att ta del av forskning och vetenskap, som ju är en jätteviktig del av hela samhällsutvecklingen. Liksom, det är ju vi som publicister behöver ju hjälpa allmänheten att ta del av forskning. Det är ju vårt, så att säga, där kommer ju vi ifrån. Och där är ju forskning och vetenskap en jätteviktig del. Och då handlar det ju om att för att kunna få ut det budskapet så behöver man ibland förenkla, man behöver berätta på ett sätt, man behöver sätta det i sammanhang, man behöver helt enkelt förkorta och så, ta ut essensen av någonting. Och sen så på UR till exempel så jobbar vi ju väldigt mycket med olika målgrupper och målgruppsanpassning. Vi har pedagogiska redaktörer som hjälper oss att hitta ett pedagogiskt berättande i det vi gör. Och på det sättet så kan man säga att ja, men det är av största vikt för oss. Det är ju ett publicistiskt uppdrag att förmedla som samhällsutveckling som kommer via forskning och vetenskap.
Ja, så ni båda två säger egentligen berättelse är liksom ett viktigt verktyg för att liksom nå ut och bli förstått. Och som litteraturvetare så håller jag ju givetvis med. Jag är ju medveten om att liksom berättelse får oss att förstå sammanhang. Och att ta in dem och att relatera till dem. Men i morse när vi pratade om dokumentärberättelse, då handlade det också om det här att ja, dokumentärberättelse ska pitchas som en bra story. När du säger, Karin, att du tar till berättelse som verktyg, vad är risken att kanske berättelsen tar över? Att den drar iväg med en, att folk bara vill höra på berättelsen, och när man håller sig till sanning så är det en dålig story, för den följde inte manus.
Det där är en väldigt viktig och väldigt svår balansgång. Och när man läser journalistik, det mantra man får lära sig på vägen, det man tjatar om på alla journalistutbildningar, det är ju hitta storyn. Var har du storyn i det du berättar om? För då, om du inte kan sätta ord på exakt på din berättelse, den här självande starka nerven som är anledningen till att din läsare vill läsa din text. Kan du inte hitta de orden så har du egentligen ingen text. Och risken med det är ju, vi är så vana vid så här, treaktsmodellen, början, innehåll, dramatik och slut. Jag brukar tänka på skämtet om två tomaterna. Två tomater ska gå över en väg, det är början. Dramatiken, en tomat blir överkörd. Slutklämmen, kom nu ketchup så går vi, säger den andra tomaten. Det är ju treaktsmodellen i tre meningar. Och i väldigt mycket berättande, journalistiskt berättande, sakpolitiskt berättande, så tar den här treaktsmodellen, den tar över. Så i många återgivningar av verkliga händelser så kan man märka att journalisten tar i, man friserar det man berättar om som en äventyrsroman, en spänningsroman, en fritagningsroman, någonting med en igenkännbar dramatik som följer ett visst mönster. Och det här märker läsarna. Även om inte alla läsare är medvetna om det, så finns tänkandet med, förväntningen finns med. Så det är väldigt svårt som skrivande människa att frigöra sig från den här föreställningen, från det här inlärda mönstret. Och det är det jag menar, där kan berättelsen ibland ta i för mycket och dra iväg med innehållet.
Känner du igen det här, du nickar?
Det finns alltid risker, men jag tänker, vi jobbar ju inte så mycket med text på UR. Där är det ju både radio, alltså ljud, och video, bild i tv. Men jag skulle säga så här, man har ungefär 10 sekunder på sig i sin höjd att locka intresse. Speciellt om det är någonting som publiceras på ett kanske oväntat ställe. Vi publicerar mycket på UR Play, men också på YouTube och andra plattformar. Man har ganska lite tid på sig att fånga intresset först. Men jag skulle vilja säga att vi, alltså, som public service-företag, vi ska vara opartiska och vi ska vara liksom relevanta. Vi är väldigt noga med att inte liksom låta storyn ta över. Utan sen kan man ju alltid uppfatta det så ändå. När man förenklar och när man tar bort saker, så kan det bli liksom kanske inte lika mycket djup i någonting. Man får en bild. Vi har tagit fram ett nytt format som vi har presenterat under året, som heter Sverige forskar. Som är ett 5-minuters format där vi presenterar redaktionellt urval av relevanta forskare som presenterar sin forskning på ett väldigt visuellt sätt. Vi gestaltar, vi sätter i sammanhang och så vidare. Och vi är väldigt noga, vi använder ju referensgruppen. Vi tittar på hur är förståelsen av det här formatet. Och det har tagits emot väldigt väl av publiken hittills. Mm.
Det är kanske jag ska passa på att ställa en till fråga till dig. För jag tror att nu pratade vi om journalister och att de ska hitta storyn och att det tar över. Jag tror att om vi pratar om hur forskare pratar om sin forskning, är det kanske ibland det motsatta problemet som ni kan möta. Det här att många forskare är rädda att förenkla för mycket. De kanske inte har det här att direkt börja med ett bra liksom hook som fångar publiken. Hur kan forskare bli bättre berättare?
Det är ju ett hantverk. Det handlar om att öva, träna, testa mot olika läsare. Vad funkar? Vad funkar bäst?
Så det är bara säga till dem att träna sig.
Men jag tänker också, vad kan man kräva av en forskare? Jag tänker att det viktiga är ju liksom att det finns ett relevant forskningsresultat på bordet, tänker jag. Och sen kan vi som är liksom publicister och berättare hjälpa till. Så jag tänker att det är rätt höga krav att ställa på. Sen vet jag att man jobbar mycket med det, för att man vill ju, ni har ju massor med kanaler på hur man vill komma ut med sin forskning. Och jag tänker bara att man har inte mycket tid på sig om man vill locka en bred allmänhet. Men sen tänker jag att det finns ju en annan publik, så att säga, mer djup publik som är intresserad av exakt vad har kommit fram i den här forskningen. Men vill man nå den här liksom, vad ska man säga, snabba allmänna, man vill sprida sin forskning kanske till de som inte ens visste att den var intressant. ja, men då handlar det nog om att kanske ja, bara lära sig dramaturgi och narrativ och berättarteknik och, mm. och sådana saker. Eller så tar man hjälp av duktiga journalister eller kommunikatörer.
Kommunikatörer, ja.
Tänker jag.
Karin, du är både forskare och journalist. Det här, den här rädslan att du märker att du kan väldigt mycket och att du sen märker att men, alltså, känner du själv den här spänningen ibland att ja, nu förenklar jag, eller hur ska jag göra? Har du något exempel där det blev särskilt svårt? Eller?
Åh, vad bra fråga. Jag tror att jag har... Jag har ju jobbat med det här så väldigt länge, så jag har jobbat mig förbi den rädslan. Och,
du är proffsig.
jag har övat på det väldigt länge. Och jag har ju jobbat med det journalistiska berättandet på flera på olika sätt. Dels så har jag skrivit på populärvetenskapet om min forskning om latinska språket. Men jag har också gjort, för ett par år sedan så gjorde jag ett stort gräv som handlade om svenska studenter som blev flyktingsmugglare i Berlin 61. Vilket innebär att jag fick tänka på berättandet på ett helt annat sätt. Det var en spännande story som jag råkade snubbla över. Jag förväntade mig det inte. Men med min forskningsbakgrund så började jag gräva i det. Och hittade hela historien och skrev ner den. Och... Då gav jag mig själv väldigt hårda direktiv. Jag fick inte hitta på någonting alls. Jag bestämde för mig själv att allting jag skrev skulle vara sant. Jag fick inte frisera någonting. Och när jag gjorde research inför den boken så läste jag väldigt många återgivningar av den tiden. Berlin 61-62. Vad hände då? Människor som flydde och tog sig ut. Och då kunde jag se det som jag nämnde tidigare. Jag kunde se att okay, det här är en äventyrsroman. Det här är en fritagningsroman och hur journalisten byggt upp det på ett sådant sätt. Så när jag hade läst 5 sådana böcker hade jag ju tröttnat på den narrativen. Så därför gav jag mig själv desto mer uppgift att skriva på ett annat sätt. Att ta mig in i materialet med andra ögon. Och det, jag fick väldigt mycket beröm efterhand av de människor som jag skrev om. De tackade mig för att jag inte hade friserat eller dramatiserat för mycket. Mm.
Hur känner ni att liksom just det här med att nå ut och på UR och använda, berätta om forskningen, engagera publiken? Frestas man, tycker man ibland att det blir lite för tungrot, eller hur når ni ut?
Men alltså man kan säga på UR har vi ju två huvuduppdrag. Det ena är utbildning. Där vi jobbar mot skolan, med utbildningsprogram. Det andra är folkbildning. Och om jag pratar om folkbildningen, som är det som är liksom mot den breda allmänheten, så jobbar vi med det vi kallar för folkbildning med fniss.
Jättebra term, tycker jag.
Ja, vi gillar den. Nej, men det är ju för att vi ska på ett lättsamt sätt förstå forskning och sätta det i sammanhang. Vi har nu flera, till exempel radioproduktioner som går i SRs kanaler. Vi har Hjärta och Hjärna som tar upp vetenskap på ett väldigt lättsamt sätt med tidigare Emma Frans. Till exempel vi har Besserwisser, ett program som också så här labbar med liksom vetenskap, där vi håller på med olika typer av både populärvetenskap och annan vetenskap. Så att vi liksom, det är ju blir ju liksom ett pratigt, lättsamt sätt att hantera. Och i år så utmanade vi oss själva och gav oss in på äldrefrågor. Vi har en studio som vi sänder både i SVT och Kunskapskanalen, men också har blivit en podd nu som är Studio 65 med Ingemar Skog som vetenskapsperson i programmet. Och man behöver ju liksom hitta sätt att liksom smyga in vetenskap, om jag säger så, lite grann. Alltså det är inte... Vi ska ju göra det för en bred allmänhet, och det ska vara liksom lockande, och vi ska få ut liksom bra samhällsförändringar. Det är ju vårt, och då går det liksom inte att vara för faktatung bara, utan då blir det ett bra samtal, och det kan till och med vara lite humor i det och lite lättsamt. Så det är ju en av de delar som vi jobbar med.
Ja, och det är någonting som många forskare inte riktigt vågar. De kan inte skratta i sin forskning. Och det är humor, det fniss, jag tyckte det var en fantastisk bedömning.
Ja,
det.
Ja, just det. Avslutningsvis, för vad vi på något sätt pratar om är ju liksom en viss balans mellan liksom både liksom använda en berättelse för att föra över någonting, för att få folk att förstå, men ändå inte så att säga tappa kopplingen med kunskapen eller med vad som faktiskt har hänt. Så avslutningsvis, Karin, vad är liksom som proffs liksom, som står i båda lägen, vad är ditt tips när folk liksom är liksom att använda berättelser för att nå ut?
Ja, du säger
utan att tumma på makten.
Du säger folk, vilka menar du då? Är det forskare eller journalister eller vilka
du får välja.
Ja, man har väljat att tala till forskare. Och då följer upp det som vi precis sa. Mm. Tveka inte att ha med skrattet. Ta dig inte själv på blodigt fullständigt allvar. För det kommer ingen annan göra heller om du har det tilltalet. Utan våga skämta. Våga skriva ner från den höga piedestalen och tala till din publik som jämlikar.
Det var ett bra slutord. Tack så mycket. Tack för att ni kom hit. Och tack för att ni lyssnade.
Tack så mycket.
Tack så mycket.